Kapitel 20. Jangai-passet. Världsryggen tornade upp sig framför Rand när han red upp för den steniga sluttningen upp mot Jangai-passet. Drakmuren genomborrade himlen och fick alla andra berg att se ynkliga ut. Snön på dess toppar trotsade den stekande eftermiddagssolen och de högsta sköt upp högt ovan de moln som ständigt jäckade Eilöknen med sina löften om ett regn som aldrig kom. Rand kunde inte begripa varför någon skulle vilja bestiga ett berg, men det sades att de män som hade försökt nå dessa toppar hade vänt tillbaka efter att ha övermannats av fruktan och inte kunnat andas. Han kunde mycket väl tänka sig att man kunde bli för rädd för att andas om man försökte klättra så högt. Men även om Carhanierna är uppslukade av husens spel, sa Moraine vid hans sida, kommer de att följa dig så länge de vet att du är stark. Var bestämd mot dem. Men jag vill be dig att också vara rättvis. En regent som utmäter sann rättvisa. Han försökte ignorera henne, liksom han ignorerade de andra ryttarna och knarret från Cardiras vagn som tungt mullrade fram längre bak i processionen. Öknens raviner och uttorkade flodfåror var bakom dem nu, men dessa branta, oländiga sluttningar, nästan lika ofruktsamma dem, erbjöd inte mycket bättre terräng för vagnarna. Det var mer än 20 år sedan någon senast färdats på denna väg. Moraine talade på detta vis från gryning till solnedgång så länge han lät henne. Hennes lektioner kunde röra sig om småsaker, till exempel detaljer om hovetiketten i Carhain, eller kanske Saldi, eller någon annanstans, eller större sammanhang, vitrockarnas politiska inflytande, eller vilken inverkan handeln hade på regenternas vilja att gå ut i krig. Det var som om hon bestämt sig för att se till att han blev bildad, så som en ädling skulle vara, eller borde vara, innan de nådde andra sidan av bergen. Det var förvånande hur ofta det hon sa liknade vad man hemma i Emonswall skulle ha kallat sunt förnuft, och hur ofta det inte gjorde det. Ibland sa hon någonting riktigt förbluffande, som till exempel att han inte skulle lita på någon kvinna från tornet utom henne själv, Egwen, Elaine och Ninive, eller nyheten om att Elaida nu var ärmelintronande. Trots sin lydnadsed vägrade hon att berätta hur hon kunde veta detta. Hon sa att det var någon annans sak att berätta det, om nu denna någon valde att göra det. Att det var någon annans hemlighet som hon inte skulle avslöja. Han misstänkte att det var de visa drömgångarna, men de hade stirrat honom rakt i ögonen och vägrat säga vare sig ja eller nej. Han önskade att han kunnat förmå dem att svära samma ed som Moraine. De blandade sig ideligen i hans mellanhavanden med klanhövdingarna, som om de ville att han skulle gå igenom dem när han ville ha med hövdingarna att göra. Just nu ville han inte tänka på Elaida eller de visa och inte heller lyssna på Moraine. Nu ville han studera passet som låg framför dem, ett djupt snitt i bergen. Det vred sig som om någon gång på gång hade försökt hugga sig igenom en slö yxa utan att riktigt lyckas. Några minuters hård ritt så kunde han vara där. På ena sidan av passets mynning hade en brant klippa slätats ut över en 100 steg bred yta, och där hade någon huggit in en orm som slingrade sig kring en stav. Ormen var gott och väl 300 famnar hög och vittrad av vind och sand. Ett monument, ett vägmärke eller någon härskares insignium som säkerligen härrörde från något försvunnet rike före Arthur Hökvinges tid, kanske rent av före Trollockkrigen. Han hade sett lämningar efter länge sedan svunna riken förut, och många gånger visste inte ens Moraine varifrån de stammade. Högt upp på andra sidan, så långt upp att han inte var säker på att han såg vad han trodde han såg, strax nedanför snögränsen, fanns någonting än märkligare. Någonting som fick det första, mångtusenåriga monumentet att verka alldagligt. Han kunde ha svurit att det var resterna av raserade byggnader, skinande grå mot den mörka berggrunden och än besynligare, vad som såg ut att vara en kaj i samma material som vingligt skevade längs bergväggen, som om det var meningen att fartyg skulle lägga till där. Om det inte bara var en hägring så måste dessa byggnader härröra från tiden före världsfallet. Under de år som världsfallet pågick hade världens yta förändrats fullständigt, och detta kunde mycket väl ha varit havsbotten innan dess. Han fick fråga Ashmodin. Även om han haft tid till det skulle han nog inte vilja försöka ta sig upp dit för att själv ta reda på hur det förhöll sig. Nedanför den väldiga ormen låg Tain, en liten stad omgiven av höga murar. Den var i sig en lämning från den tid då Carhain haft tillåtelse att sända sina handelskaravaner över det trefaldiga landet, och rikedomarna från Shara hade flödat längs silkesleden. Det såg ut som om fåglar kretsade över staden, och på regelbundna avstånd längs de grå stenmurarna syntes mörka fläckar. Mert stod i stigbyglarna på pricken och skuggade ögonen med sin bredbrättade hatt medan han spanade upp genom passet. Han såg fundersam ut. Läns hårda drag visade ingenting, men han verkade lika spänt uppmärksam. En vindpust, lite svalare än på slätten, fick den färgskiftande manteln att flaxa kring honom. Och för ett ögonblick tycktes hans kropp från skuldrorna ner till stövlarna smälta in i de klippiga, glest snårbeväxta kullarna. Lyssnar du på mig? Sa Moraine plötsligt och red närmare. Du måste. Hon tog ett djupt andetag. Snälla Rand, det finns så mycket jag måste tala om för dig. Så mycket som du behöver veta. Det fanns en mjukt enträgen ton i hennes röst som fick honom att kasta en blick på henne. Han mindes en tid då hennes blotta närvaro hade överväldigat honom med vördnad. Nu såg hon liten ut, trots sitt majestätiska sätt. Så löjligt att han skulle känna sig beskyddande jämt emot henne. Vi har gott om tid framför oss, Moraine, sa han vänligt. Jag låtsas inte att jag vet lika mycket om världen som du. Jag tänker ha dig i närheten från och med nu. Han insåg nätt och jämt vilken enorm skillnad det var jämfört med när hon hade hållit honom i närheten. Men jag har annat i tankarna just nu. Naturligtvis, hon suckade. Än har vi gott om tid. Rand sporrade sin apelkastade hingst till trav och de andra följde med. Också vagnarna ökade farten, även om de inte kunde hålla jämna steg med resten upp för backen. Ashmodins, Jacin Nartells, lapptäckta lekarmantel fladdrade bakom honom, liksom det baner han bar vid en stång stödd i stigbygeln. En klarröd fana med Ishigenas svartvita symbol i mitten. Han hade en butter min, han hade inte alls varit glad åt att bli fanbärare. Under detta tecken skulle Rand segra, enligt Ruidins profetia, och kanske skulle det skrämma världen lika mycket som drakbaneret, Luce Therins baner, som han hade lämnat vajande över Tears klippa. Detta tecken skulle inte många känna igen. Fläckarna på Tains murar var kroppar förvridna i dödskampen, uppsvullna i solen och upphängda i en rad som tycktes löpa kring hela staden. Fåglarna var svartglänsande korpar och gamar med nedsölade huvuden och halsar. En del av korparna satt och frossade på liken utan att bry sig om nykomlingarna. Den sjukligt sötaktiga lukten av förruttnelse låg tung i den torra luften, tillsammans med en frän stank av bränt trä. De järnbeslagna portarna stod vidöppna och blottade ruiner, sotfläckade stenhus och instörtade tak. Ingenting rörde sig utom fåglarna. Som i Mar Ruiz. Han försökte skaka av sig tanken. Men för sin inre syn såg han den stora staden efter att den återerövrats. De väldiga tornen var svartnade och delvis nedrasade, och i varje gathörn fanns resterna av stora bål där de som vägrat svära sig till skuggan hade kastats levande i lågorna. Han visste vems minne detta måste vara, fast han inte hade diskuterat det med Moraine. Jag är Randall Thor. Luce Theron Chalamon har varit död i 3000 år. Jag är mig själv. Detta var en strid som han tänkte vinna. Även om han måste dö vid Sheol Ghul, tänkte han dö som Randall Thor. Han tvingade sig att tänka på någonting annat. Det var en halv månad sedan han hade lämnat Ruidin. En halv månad hade det tagit, trots att älkrigarna från gryning till skymning höll en takt till fots som fick hästarna att bli trötta. Men Kaladin hade färdats samma väg i en vecka innan Rand fick veta det. Om de inte lyckades ta in på honom betydde det att han skulle ha en vecka på sig att skövla Carhain innan Rand kunde nå dit. Längre än då innan han skulle kunna kuva Shaido. Den tanken var inte mycket muntrare. Det är någon som iakttar oss från klipporna där uppe till vänster, sa Lan tyst. Det såg ut som om han var helt uppslukad av att studera det som fanns kvar av Chain. Ingen ale, då skulle jag knappast ha sett någonting blänka. Rand var glad att han fått Egwene och Avienda att stanna hos de visa. Det som hänt i staden gav honom ett nytt skäl. Men iakttagaren passade den plan han utformat då han ännu hade hoppats att Chain skulle ha klarat sig. Egwene var fortfarande likadana ejkläder som Avienda, och Ale skulle knappast ha varit särskilt välkomna i Chain. Det var än mindre troligt att de var välkomna bland de överlevande. Han såg bakåt där vagnarna var i färd med att stanna, inte så långt bakom honom. Det hördes svaga ljud av vagnsförarnas röster nu när de tydligt kunde se staden och dekorationerna på murarna. Cardere, idag åter helt i vitt, baddade sig i ansiktet med en stor näsduk. Han verkade inte skärrad utan trutade bara tankfullt med läpparna. Rand antog att Moraine skulle få leta upp nya vagnsförare när de väl hade tagit sig genom passet. Cardere och hans mannar skulle förmodligen fly så snart en möjlighet yppade sig. Och han skulle vara tvungen att låta dem gå. Det var inte rätt. Det var inte rättvist. Men det var nödvändigt att skydda Ashmodin. Under hur lång tid hade han gjort vad som var nödvändigt istället för det som var rätt? I en god värld skulle de båda ha varit ett och samma. Tanken fick honom att skratta. Hest och väsande. Han hade kommit långt från den bypojke han en gång varit. Men ibland kom pojken smygande ändå. De andra tittade på honom och han fick bekämpa impulsen att tala om för dem att han inte var galen än. Flera långa minuter förflöt innan en kvinna och två män utan rockar kom fram bakom klipporna. Alla tre var slitna, smutsiga och barfota. De närmade sig tvekande, med huvudena osäkert på sned. Deras blickar flackade mellan ryttarna och vagnarna, och det såg ut som om de skulle fly vid första rop. Deras magra anleten och vacklande steg vittnade om hunger. Ljuset var ett tack, sa slutligen en av männen. Han var gråhårig. Ingen av de tre var ung och hade fårat ansikte. Han dröjde med blicken vid Ashmodins spetsbrydda manschetter och krage, men insåg att ledaren för följet knappast skulle rida på en mula och ha ett baner i sin hand. Det var sålunda Rands stigbygel han tog i ett ängsligt grepp. Ljuset var det prisat att ni kom ut ur dessa fasansfulla trakter med livet i behåll, er snåd. Tilltalet kunde bero på Rands blå sidenrock med guldbroderier på axlarna eller bara vara avsett som smicker. Mannen hade inga skäl att tro att de var annat än köpmän, om än välklädda sådana. De modiska vildarna har rest sig igen. Ett nytt ejlkrig är över oss. De kom på natten och hade tagit sig över muren innan någon visste ordet av. De dödade alla som lyfte en hand mot dem och stal allting som inte var fastmurat. På På natten, sa Mert skarpt. Han studerade den förstörda staden, fortfarande med hatten neddragen över pannan. Sov era vaktposter? Ni hade väl vaktposter så här nära fienden? Till och med Eil hade fått det besvärligt att komma åt er om ni hållit vakt ordentligt. Län gav honom en gillande blick. Nej, Hirsnod. Den gråhårige blinkade mot Mert, men vände sig till Rand med sitt svar. Merts gröna rock var elegant nog för den första, men den var oknäppt och såg ut som om han sovit i den. Vi hade bara en vakt vid varje port. Det var länge sedan vi ens såg någon av vildarna. Men den här gången, allt om inte stal brände dem, och oss drev de ut för att svälta ihjäl. Smutsiga djur. Ljuset var ett tack att ni har kommit för att rädda oss, er snåd, annars skulle vi alla ha dött här. Jag heter Tal Nefin. Jag var sadelmakare, och en bra sadelmakare, er snåd. Det här är min syster Aryl och hennes make, Ander Cole. Han gör utmärkta stövlar. De stal människor också, er snåd, sa kvinnan. Hennes röst var skrovlig. Hon var något yngre än sin bror och hade kanske sett bra ut en gång i tiden. Men i hennes ansikte hade oron etsat fåror som Rand misstänkte aldrig skulle helt försvinna. Hennes make hade någonting vilset i blicken, som om han inte riktigt visste var någonstans han befann sig. Min dotter Hirsnod och min son, alla de unga tog dem, alla som var över 16 och en del som var dubbelt så gamla och mer än då, sa att de var guy någonting. Klädde av dem nakna mitt på gatan och vallade iväg dem. Hirsnod, kan ni... Hon kom inte längre utan knep ihop ögonen och vacklade till, överväldigad av det omöjliga. Det högst osannolika i att hon någonsin skulle få återse sina barn. På ett ögonblick var Moraine ur saden och vid Aryls sida. Den utmärglade kvinnan gav till en hög flämtning så snart Aesedén rörde vid henne och en skälvning gick genom hela hennes kropp. Hon gav Moraine en frågande, stor ögblick, men Aesedén bara höll henne som för att ge henne stöd. Plötsligt gapade kvinnans make stort. Han hade fått syn på spännet på Rands bälte, gåvan från Avienda. Han hade såna på armarna, precis som den där, ringlande runt om, som klippsnokar. Tal tittade osäkert upp mot Rand. Vildarnas ledare, er snåd, han hade märken på armarna som såg ut som ert spänne. Han hade på sig samma konstiga kläder som alla de andra, men rockärmarna var avskurna och han var noga med att alla skulle se. Det är en gåva jag fick i öknen, sa Rand. Han höll händerna stilla på sadelknappen. Hans egna drakar doldes av rockärmarna, allt utom huvudena. De syntes på baksidan av hans händer och man tittade efter. Aryl hade glömt bort sin undran över vad Moraine egentligen hade gjort, och alla tre såg ut att kunna ta till flykten när som helst. Hur länge sedan var det som de gav sig av? 6 dagar, er snåd, sa Tal besvärat. Det tog dem en natt och en dag att göra vad de gjorde. Sen var de borta. Vi skulle också ha gett oss av, men tänk om vi mött dem på tillbakavägen. De måste väl ha blivit motade tillbaka vid Chelen. Det var staden i andra änden av passet. Rand betvivlade att det stod bättre till med Chelen än med Chain vid det här laget. Hur många överlevande finns det, utöver er tre? Kanske 100 i snåd, kanske fler. Ingen har räknat. Plötsligt flammade vreden upp inom honom, trots att han försökte hålla den tillbaka. 100! Hans röst var som iskallt järn. Och 6 dagar! Varför får då korparna fästa på era döda? Varför är stadsmurarna fortfarande prydda med lik? Det är era fränder som fyller era näsborrar med sin stank. De tre kurade ihop och backade undan från hans häst. Vi var rädda i snod, sa Tal hest. De gav sig av, men de kan komma tillbaka. Och han sa till oss. Han med märkena på armarna sa att vi inte fick röra någonting. Ett meddelande, sa Ander tomlöst. Han valde ut dem som skulle hängas. Bara drog dem ur mängden tills han hade tillräckligt många för att räcka runt muren. Men, kvinnor, han brydde sig inte om vilket. Hans blick var fixerad vid Rands spänne. Han sa att det var ett meddelande till en man som skulle följa efter honom. Han sa att han ville att denna man skulle veta. Veta vad de skulle göra på andra sidan världsryggen. Han sa att han skulle göra än värre saker med denna man. Plötsligt spärrade Ariel upp ögonen och ett ögonblick stirrade de tre med gapande munnar mot en plats bakom Rand. Sen vände de sig om och sprang, skrikande. Svartslöjade ejlkrigare reste sig upp bakom klipporna de kommit från och de rusade iväg åt ett annat håll. Också där uppenbarade sig beslöjade ejlkrigare och de tre bröt samman, föll till marken där de snyftande låg och klamrade sig fast vid varandra, omringade. Moraines ansikte var svalt och samlat, men hennes blick var inte så fridfull som den brukade. Rand bred sig i sadeln. Ruark och Derek var på väg upp för slänten. De drog av sig slöjorna och tog sina chauffas från huvudet. Derek var kraftigare än Ruark, med framträdande näsa och ljusare strimmor i sitt gyllenblonda hår. Han hade kommit från Rain-klanen, precis som Ruark hade sagt att han skulle. Timolan och hans Maigoma-krigare hade färdats norr om dem, parallellt med deras egen väg i 3 dagar. Det hade utbytts en del meddelanden, men han hade inte gett någon ledtråd om sina avsikter. Klanerna Cordara, Chiande och Darin befann sig fortfarande någonstans österut. Enligt Amis och de andra som hade talat med klanernas visa i drömmen följde de efter Rand, men långsamt. Dessa visa visste lika lite om sina klanhövdingars planer som Rand visste om Timolans. Var det nödvändigt, sa han, när de båda hövdingarna kom fram till honom. Han hade själv skrämt de 3 människorna först, men han hade haft en orsak och han hade inte fått dem att tro att de skulle dö. Ruark ryckte bara på axlarna och Derek sa, vi lät spjuten omringa boplatsen utan att synas så som du önskade. Och eftersom det inte var någon som ville dansa spjutdansen fanns det inga skäl att vänta. Dessutom är de bara trädmördare. Rand tog ett djupt andetag. Han hade insett att detta på sitt eget vis kunde bli ett lika stort problem som Kaladin. Nästan 500 år tidigare hade Ael skänkt ett ungträd till Carhain, en stickling från Avandersora. Tillsammans med denna gåva hade landet fått en rättighet som inte något annat rike åtnjöt, nämligen att färdas över det trefaldiga landet och bedriva handel med Shara. Ael hade aldrig avslöjat sina skäl. De tyckte inte om våtlänningar, men för dem hade det varit en fråga om G.H.O. Under den mångåriga resa som fört dem till Ejlöknen hade det bara varit ett folk som inte angripit dem. Bara ett folk som godvilligt gett dem vatten i en tid då torkan spred sig över världen. Slutligen hade Ael funnit ättlingarna till detta folk, Carhainierna. I 500 år hade siden och elfenben gjort Carhain till ett rikland. I 500 år hade Avandoraldera vuxit i Carhain. Och sen hade kung Laman låtit hugga ner trädet för att bygga sig en tron. Det var känt varför Ael hade korsat världsryggen för 20 år sedan. De hade talat om Lamans synd och Lamans högmod. Men det var inte många som visste att det i Ails ögon inte alls hade varit något krig. 4 klaner hade kommit för att finna en edsbrytare och när de hade dödat honom hade de återvänt till det trefaldiga landet. Men deras förakt för edsbrytarna, för trädmördarna, hade aldrig slocknat. Att Moraine var HCG vägde upp det faktum att hon kom från Caerhain, men Rand var inte säker på i vilken grad. De här människorna har inte brutit några eder, sa han till klanhövdingarna. Leta upp resten, sadelmakaren säger att det finns ett hundratal till, och behandla dem milt. Om någon av dem såg vad som hände nyss är de förmodligen på väg upp i bergen nu. De båda ailmännen skulle just vända sig om när han tillade. Hörde ni vad de berättade för mig? Vad anser ni om det som Carladin gjorde här? De dödade fler än de hade behövt, sa Derek och skakade föraktfullt på huvudet. Som när svartvässlor kastar sig över ett klipphönsnäste i en trång ravin. Att döda var lika lätt som att dö, sa Ail. Vilken dåre som helst kunde göra båda dera. Och det andra, att ta fångar. Guy Shine. Ruark och Derek utbytte en blick och Dereks läppar spändes. Det var tydligt att de hade hört detta och att det besvärade dem. Det krävdes mycket för att en Ail skulle bli besvärad. Det kan inte stämma, sa Ruark slutligen. Om du skulle göra det. Guy Shine har med G. Eto att göra. Ingen som inte följer G. Eto kan bli Guy Shine. De är bara mänskliga djur som de som kärranerna håller sig med. Carladin har övergivit G. Eto. Derek lät som om han sagt att stenarna fått vingar. Matt manade pricken närmare med knäna. Han hade aldrig varit mer än medelmåttig som ryttare, men ibland, när han tänkte på någonting annat, red han som om han vore född på hästryggen. Förvånar det er, sa han. Efter allting som han redan har gjort, Karn skulle fuska i tärningsspel med sin egen mor. De såg uttryckslöst på honom med ögon som blå stenar. På många sätt var Ail och G. Eto samma sak. Och vad Carladin än må vara så var han fortfarande Ail i deras ögon. Sept gick före klan, egen klan gick före annan klan, men Ail gick alltid före våtlänningar. Nu slöt några av spjutjungfrurna upp. Det var Enaila, Jolien och Adeline och den seniga vithåriga Shallin som hade blivit vald till takfru för jungfrunas tak i Ruidin. Hon hade sagt till de jungfru som stannade kvar att välja någon annan och nu ledde hon spjutjungfrurna under denna expedition. De kände den tryckta stämningen så de satte spjutspetsarna i marken och väntade tålmodigt utan att säga någonting. En Ail kunde få en sten att verka brådstörtad. Det var Lärn som bröt tystnaden. Om Carladin väntar sig att du förföljer honom har han kanske gjort i ordning en överraskning någonstans i passet. I några av de trängre passagerna skulle 100 män kunna hålla stånd mot en hel här. 1000 män skulle. Då slår vi läger här, sa Rand, och skickar ut spejare för att försäkra oss om att vägen är fri. Du är det Maiden. Vattensökare, instämde Derek med belåten röst. Det var den orden som han själv hade tillhört innan han blev klanhövding. Charlin och de andra jungfrurna betraktade Ahmet Rand när Rains hövding avlägsnade sig ner för slänten. Han hade valt sina spejare ur andra ordnar under de tre senaste dagarna när han hade börjat frukta vad han skulle hitta här och han hade en känsla av att jungfrurna begrep att han inte bara lät de andra få sin tur. Han försökte ignorera deras blickar. Det var särskilt svårt med Salins. Den vithåriga kvinnan kunde ha slagit in spikar med sina ljusblå ögon. Ruark, se till att de överlevande får mat när ni hittar dem och att de blir väl behandlade. Vi tar dem med oss. Hans blick drogs till stadsmuren. Några ailkrigare var redan i färd med att skjuta korpar med sina böjda hornbågar. Ibland använde skuggans yngel korpar och andra asätare som spioner. Skuggögon som ail kallade dem. Dessa fåglar brydde sig knappt ens om att titta upp från sitt frossande innan de föll, genomborrade av pilar. Men en klok man tog inga risker med korpar eller råttor. Och se till att de döda blir begravda. Det var åtminstone någonting där det rätta och det nödvändiga var ett och samma.